Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Och idag så fortsätter rättegången mot en man som är misstänkt för dubbelmordet i Mantorp.
Vi hörde också den tilltalade själv ge sin version här i torsdags.
Var den åtalade mannen ensam gärningsman i huset i Mantorp eller?
Tisdagen den 27 februari 2018 inleds rättegången i Linköpings tingsrätt. Det har då gått 5 månader sedan den 24-årige småbarnspappan Edvin anhölls på sannolika skäl misstänkt för morden på Ann-Kristin och Tor Likander. Lika länge har han vägrat att svara på polisens frågor om hur han är inblandad i makarnas död. Allt han velat säga är att han var på platsen men inte ensam och att han varit med och tejpat och tagit ut pengar med Ann-Kristins kontokort. Men han nekar till att ha mördat makarna.
Då Edvin, får du lov att berätta för oss. Varsågod.
Men nu bryter Edvin plötsligt tystnaden.
Tack så mycket.
När han förhörs under rättegångens tredje dag berättar han för första gången om helgen då makarna mördades och vad som enligt honom ledde fram till morden. Jag heter Carl Fridsjö och du lyssnar på En mörk historia om Mantorp-morden, del 3.
Han dök upp i trädgården och jag stod ute och rökte.
Edvin berättar i tingsrätten.
Han stod där då tillsammans med en annan person som jag aldrig hade träffat. Och han uttryckte det väldigt klart att han ville prata med mig, att vi skulle gå en bit därifrån.
Det är helgen före morden. Mannen som Edvin kallar Mattias söker upp honom utanför hans bostad. Edvin säger att han, precis som sambon berättat i förhör, har agerat chaufför hos Mattias vid ett flertal tillfällen, men trots upprepade förfrågningar, konsekvent tackat nej till andra typer av uppdrag som mannen erbjudit. Men den här gången tänker Mattias, som enligt Edvin har kopplingar till ett kriminellt nätverk i Jönköping, inte acceptera ett nej.
Och det var då han förklarade att silkesvantarna var av, beskrev han det för dem först. Han uttryckte det väldigt klart att om jag inte gjorde det här jobbet då som han ville att jag skulle göra. Han beskrev det inte i någon sorts mån utan han sa bara att jag skulle göra som jag blev tillsagd. Och om jag inte gjorde det då så skulle jag och min familj då få fan för det som han beskrev det. Och han underströk hotet då genom att ta med sig en ytterligare person som var av ganska stor kaliber. Vilket fick mig att känna mig både rädd och förvånansvärt liten.
Edvin förstår allvaret i situationen.
Men han stod framför mig när han sa det. Men just när han sa det här stycket då, för fan, då tog han ett kliv fram och verkligen stod i närheten av mig så sätt och markerade vad som skulle hända. Och det var då den här första, eller en av de första gångerna jag sett honom riktigt arg eller aggressiv så att säga. Sen då efter de första hoten har blivit utbytta och jag förstod allvaret situationen så fick jag instruktioner som gick ut på att jag skulle inhandla en pistol och en kniv. Och med tanke på att jag tog det på största allvar så ifrågasatte jag inte varför jag skulle göra det. Jag förstod redan från första början att det var något kriminellt. Men inte i min vildaste fantasi så kunde jag tro att det skulle resultera i det som hände.
Edvin vågar inte göra något annat än att lyda. Och på söndagen, helgen efter Mattias sagt upp honom, sätter han sig i bilen för att följa instruktionerna han fått.
Så jag gjorde ju de här inköpen då som bevismaterialet visar på. Jag köpte pistolen, jag köpte kniven. Sen utöver det, jag köpte även hölster, jag köpte även en keps, mat etc. Och jag förstod inte sambandet med att jag skulle köpa de här sakerna. Jag förstod inte varför, utan jag gjorde som jag blev tillsagd. Sen, överlag, jag är ingen idiot, jag förstod att vi skulle göra något kriminellt. Så jag följde med i svängarna, gjorde som jag blev tillsagd. Efter jag hade köpt in sakerna så mötte jag upp Mattias och en person som jag kommer kalla Elias framöver. Det är inte det namnet jag känner honom vid, men det är en av huvudsakerna till att jag har varit tyst i förhör och liknande, för att jag kommer inte kunna ge någon slags hjälp eller annan sorts av identifikation av de här människorna. Så därför då så har de blivit Mattias och Elias, och det är det jag kommer fortsätta kalla dem. Anledningen till att jag kan prata lite mer öppet om Mattias just nu, det är för att hans namn har kommit från andra källor än mig. Han har framkommit i förhör och han har från andra uppgifter.
Edvin möter upp de två männen vid Mediamarkts parkering i Jönköping. Hans och Mattias vanliga mötesplats. När de sen sätter sig i Edvins bil och börjar köra, vet Edvin fortfarande inte vad uppdraget går ut på. Än mindre, vart de är på väg.
Jag blev vägledd. Det var ingen, jag hade ingen aning vart vi skulle, utan det var de styrde från baksätet. Så han kör rakt fram tills vi säger åt att svänga. Och jag följde instruktionen. Jag gjorde som jag blev tillsagd helt enkelt.
Till sist stannar de vid gården i Mantorp.
Så vitt jag kunde utskiljas fanns det ingen särskild anledning. Inte för att de pratade så mycket med mig om det egentligen, utan jag höll mig på min kant och försökte hålla mig utanför deras samtal och liknande. Detta resulterade då i att vi går in och Mattias knackar på dörren. Det är Ann-Kristin som öppnar. Hon inser väldigt snabbt allvaret i situationen. Hon ser vapen, hon ser tre män. Efter det så går jag och en till av personerna in i huset. En av personerna stannar utanför. Jag vet inte hans uppgift, men jag gissar på någon slags utkik av något slag.
Vem av de två männen, Mattias eller Elias, som följer med honom in i huset och vem som väntar utanför, vill Edvin inte specificera. Av rädsla för den hotbild han säger sig uppleva mot honom och hans familj vågar han inte avslöja för mycket.
Men jag och den andra personen går in. Ann-Kristin ropar på Tor som kommer. Och båda två inser situationens allvar. Det är ingen skrik, det är ingen panik, utan den så lugn stämningen kan vara i en sån situation. Och personen då som var med mig, det var han som skötte samtalet. Han pratade lugnt och metodiskt, så som man gör i en sån situation för att inte frambringa panik. Efter det så blir de vägledda in i köket och de får sätta sig på varsin stol. Därefter är det jag som tejpar med svarttejpen. Jag tejpar först händerna på Tor, sen händerna på Ann-Kristin, sen foten på Tor och sen foten på Ann-Kristin. Efter det så börjar den andra personen prata med dem. Han börjar fråga dem om vart de har sina telefoner, vart de har sina plånböcker. När han har fått den informationen då så lokaliserar jag dem och tar dem bort till spisen där jag lägger dem. Det är det här skedet som den andra personen då ser att jag inte har på mig några handskar. Och då tar han fram ett par av sin bakficka, ger mig dem, jag sätter på mig dem.
Efter att mannen fått PIN-koder till makarnas kontokort och inloggningsuppgifter till internetbanken gör Edvin en överföring på 20 000 kronor från Ann-Kristins sparkonto till hennes privatkonto.
Efter det så tar den andra personen fram den här silvertejpen och jag börjar tejpa då på händer och bringa. Och jag får instruktion om att jag ska tejpa för munnarna, inte näsan utan munnen, vilket jag gör. Sen då så börjar vi prata. Och jag får instruktioner om att jag ska tejpa för deras ögon, vilket gör att jag påbörjar på Tor. Men efter ett eller två varv så inser jag att fingertoppen på den blåa handsken jag har på mig, att den är borta. Då överlämnar jag tejprullen till den andra personen som var med mig in i huset. då får jag instruktioner om att jag ska åka iväg och ta ut pengarna. Vilket jag gör.
Edvin åker till bankomaten i Borensberg. Att han åker just dit är av en ren slump. Det var det första GPSen visade när han sökte på bankomat. Han har inte fått några instruktioner om hur mycket pengar han ska ta ut. Men gör efter några försök uttag på totalt 15 000 kronor med Ann-Kristins kort. Efter det vet han inte riktigt vad han ska göra.
Vid det här laget så är jag väldigt förvirrad. Jag har... vet inte vad som egentligen har hänt. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag har fått tidiga instruktioner om att detta var då slutskedet. Efter det så körde jag runt egentligen. Så småningom så hamnade jag då i Linköping. Och även där av en slump. Jag vet inte riktigt vart jag har mig själv i den här situationen. Utan jag försöker helt enkelt hanka mig fram. Försöker smälta vad som har hänt. Så jag parkerar bilen och jag börjar vandra runt lite i Linköping vid något torg där. Så jag går ner där och ser en restaurang. Märker att jag är hungrig. Så jag går in och äter.
När han inte hör någonting från Mattias beslutar han sig till slut för att åka hem. Hur de två männen sen tar sig från huset i Mantorp utan bil, det vet han inte. Nästa gång de träffas är dagen efter på Mediamarks parkering. Där får Edvin tillbaka arbetsskorna, hölstret och den pistol som han inhandlade dagen innan och som senare ska visa sig ha spår av Tors blod på sig. Det blir den sista gången han träffar männen. Där på parkeringsplatsen säger Edvin att han inte vill ha någon mer kontakt och lämnar sedan ifrån sig den mobiltelefon som varit hans och Mattias enda sätt att kommunicera med varandra på. Mobiltelefonen har inte kunnat hittas.
Det var jag som tog ut pengarna. Det känns konstigt att säga, men det står jag för. Jag stal de pengarna. Men även idag så sitter jag här och säger det att jag dödade dem inte. Jag kan inte säga så mycket mer för att förmedla den punkten utan att säga det. Jag dödade dem inte. Men sen så får jag lägga handen på hjärtat och säga det att mina val fick konsekvenser. Men det var konsekvens som var utanför min kontroll som jag inte kunde göra någonting åt. Så om man ser det så sätt. Det enda jag försökte göra var att hantera situationen på det sätt jag kunde. Konsekvensen av det var att två människor blev mördade. Det har jag enorma samvetskval. Och det kommer jag mest troligen alltid ha. För det är ett fasansfullt brott, ett hemskt brott. Men det var inte jag som dödade. Då var jag nöjd där.
Efter att i flera polisförhör har vägrat berätta vad som hände söndagen den 11 juni redogör Edvin till slut i tingsrätten för händelseförloppet. Han gör det så detaljerat han vågar med hänvisning till den hotbild han hävdar finns mot honom. Tidigare okända uppgifter har alltså framkommit. Det betyder att åklagare Helene Strin och hennes kollegor i polisen måste vaska fram vad är den nya redogörelsen som kan kontrolleras och verifieras. Polisens utredare, som sitter med i rättssalen, gör sig redo.
När han berättar i rättegången, när vi kommer fram till förhöret av honom tredje dagen, så är det ju första gången den berättelsen lämnas. Och då gör vi vad vi kan för att kontrollera om det finns några verifierbara detaljer. Är det så att han inte var ensam i huset, då ska ju någon annan också åtalas helt enkelt. Så att vi försöker följa upp då det han säger för att se om det går att följa upp någonting.
Att Edvin till slut väljer att ge sin version av händelsen kan enligt hans advokat Henrik Lindblom kanske förklaras med att hans klient haft tid att tänka efter kring hur han ska bemöta de anklagelser och den bevisning som lagts fram mot honom.
Jag uttalar mig allmänt nu, så är det ju så att vi får ju sällan säga till en klient vad de ska säga i rätten. Vi kanske kan säga att det är bättre att man är tyst eller så i vissa delar. Men man får ju också förklara för klienten. Det man får göra är att säga, de här omständigheterna är försvårande, besvärande för dig. Det är besvärande omständigheter som du måste kunna lämna en rimlig förklaring till. Annars så kommer du att fällas. Och då får klienten fundera helt enkelt på, har jag någon rimlig förklaring eller inte? Och så går det lite tid och han kommer också fram till sedermera att jag kan berätta mer utan att de kan identifieras. Men man får också betänka att man sitter i polisförhör, i pressande polisförhör, så kanske man väljer att rygga tillbaka istället. Men när man har fått tid på sig att gå igenom allting och tänka, ja, då känner man sig trygg i att berätta i rätten.
Och fått se förundersökningen?
Ja, absolut.
Hur mycket påverkar det, tror du?
Ja, det vill jag inte uttala mig om faktiskt. Men jag tror det snarare handlar om att han har fått tid att fundera på exakt hur mycket han kan säga utan att de kan identifieras.
Edvins rädsla för att lämna uppgifter som skulle kunna identifiera mannen som ska ha hotat honom och hans familj gör att Helene Strin och polisens utredare inte har mycket att gå på när de ska försöka ta reda på om Edvin, som han säger, inte var ensam i huset.
Den information han lämnar är inte av den slaget egentligen att det finns någonting att följa upp och kontrollera. Förutom en uppgift som handlar om att han säger att skälet till att det fanns skoavtryck för hans skor i huset är att en av de andra gärningsmännen då hade tagit, lånat hans skor och använt dem och lämnat tillbaka dem efteråt.
Det Helene refererar till är Edvins arbetsskor i storlek 47 som lämnat två avtryck på brottsplatsen. Skor som Edvin säger att Mattias gav till honom på Mediemarkts parkeringsplats dagen efter morden.
Sedan är det de här skorna också då. Dina arbetsskor som du sa att du hade i bilen.
Ja.
Om man förstod det rätt då, så skulle på något sätt någon av Mattias eller Elias ha tagit på sig de skorna när de befann sig i bilen på väg till Mantorp.
Det stämmer.
Var det rätt uppfattat?
Det stämmer. Ja. Men det är ju som jag, det är en spekulation från min sida. För jag märkte aldrig att de varken tog skorna eller tog sig på skorna. Utan det var inte förrän dagen därpå då han lämnade tillbaka dem som jag insåg att han hade haft dem.
Så att du såg inte att någon av dem här hade på sig skorna när de gick ut ur bilen och in i huset?
Det stämmer. Det var ingenting jag lade märke
till. Du har inte märke till att de skulle haft dina skor?
Nej.
Nej. Utan det var spekulationen när du fick tillbaka dem utav, jag tror du sa att det var Mattias dagen efter det, när de satt i din bil, va?
Det stämmer.
På Mediamarkparkeringen.
Ja.
När Edvin senare får frågor om vilka skor han i så fall hade på sig under morddagen svarar han att det var samma skor som han bar när polisen grep honom. Ett par gröna sneakers.
Det var den enda konkreta uppgiften han egentligen gav som kunde kontrolleras. Och när vi kontrollerade den då så visade det sig att de skorna han menade att han hade, de köpte han ju först 3 veckor efteråt.
I ett tilläggsförhör ska Edvin senare få bemöta det faktum att hans kontoutdrag visar att hans gröna sneakers inte köptes förrän i juli.
De uppgifterna sätter jag mig inte emot, utan de stämmer säkerligen. Det sätter jag inte emot. Men jag trodde på fullast allvar att det var de skorna jag hade haft på mig. Och var det inte de skorna så är det de aktuella skorna som jag haft, det är de arbetsskorna som var i bilen med stålhätta som stod bakom passagerarsätet.
Oavsett vilka skor Edvin bar den dagen så var det, enligt Edvin, alltså inte arbetsskorna som avsatte två spår på brottsplatsen. Och att Edvin i tingsrätten inte kommer ihåg vilka skor han hade på sig söndagen den 11 juni är ingenting som hans försvarare Henrik Lindblom lägger någon större vikt vid.
Han är väl medveten om att allting han säger kontrolleras av polis. Att de har tillgång till en massa kvitton, till telefoner och datorer, allting har man kollat igenom. Så han har liksom inget skäl att ljuga kring det, för han vet att det kommer kontrolleras. Så han har tagit miste helt enkelt. Det är så jag tolkar det.
Det var tejpen som slutligen ledde polisen till Edvin. Och tejpen ska också få betydelse under tingsrättsförhandlingen. Vi hör Helene Gestrin fråga ut Edvin.
Hur kom det sig att du hade tejpet om svarttejpen där växelvis?
Av egentligen en slump då, för jag började ju då med händerna på Tor. Mm. Och jag började på honom för att han var närmast. Mm. Och efter det så gick jag till händerna på Ann-Kristin. Sen vidare då till Tors ben och sen då till Ann-Kristins ben.
När det blir silvertejpen här då, så hur går det till med tejpningen då? Kan du beskriva det lite närmare vad du gör för någonting?
Om jag inte minns helt fel då så börjar jag med Tors händer som ett slags sätt att säkra dem så att de alltså verkligen sitter fast då. Efter det så gör jag på själva bringan så att säga, så sätt som jag trodde då fästa dem vid stolen så att säga.
Mm. Lägger du, förstår det rätt då, tipslingor runt både honom och stolen?
Ja, precis.
Mm.
Sen då så slutar det. Och så då, det är då jag får ytterligare instruktioner om att jag ska tejpa för deras munnar.
Tejpade du även Ann-Kristin vid stolen?
Ja, ursäkta, det glömde jag säga, men ja, det gjorde jag. Jag tejpade.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Jag minns inte, men jag tror att jag tejpade hennes händer också med silvertejp.
Mm. Tejpar du runt hennes överkropp? Han går ju med på och berättar att det är han som har tejpat i stor utsträckning enligt instruktion av den person som då instruerade honom hela tiden och som han inte hade något annat val än att följa order ifrån om hur personen skulle tejpas. Men han har inte tejpat den dödande tejpningen, den som stänger av lufttillförseln över ansiktet, utan då har han lämnat huset och det är någon annan som ansvarar för den.
Edvin har alltså, enligt egen utsago, varit på plats. Han har tejpat, men inte dödat. Det har två okända män gjort, vars namn han inte vill avslöja. Under utredningen har tekniker från NFC, Nationellt Forensiskt Centrum, analyserat hur tejpen rivits av när Ann-Kristin och Thor bands. Och genom att titta på rivmönstret i tejpsjoken har de kunnat visa på hur tejpningen gick till.
De är tejpade växelvis. Så att först är det en bit på ena personen tejpad och sen är tejprullen flyttad till nästa person och så tillbaka och så till nästa och tillbaka och till nästa. Efter hur man kan se att tejpen har rivits av. Och det gör ju enligt min uppfattning att det talar mer för att att man kanske har varit ensam och behövt kontrollera två personer på en gång. Och det gör också att det är möjligt att utföra det här brottet ensam. Och det kanske gör det mer troligt att det är en hand som har hållit tejprullen och att det inte är två. Eftersom det är en tejprulle som går mellan två personer.
Men vad tillvägagångssättet egentligen berättar om morden är något som åklagare och försvarare har olika uppfattningar om.
Är det sannolikt att han kan ha övermannat de här två personerna helt ensam? Att han kan ha tejpat dem samtidigt som de skulle vara under vapenhot på något sätt? Det menar jag, det håller inte ihop. Alltså, man ska tejpa med ena handen och hålla ett vapen med den andra handen eller så. Det finns fler saker i tillvägagångssättet som pekar mot att det är fler gärningsmän.
Vill du kommentera någonting om frånvaron av spår efter någon annan än dig på den här platsen? Som jag redogjorde för häromdagen så har man kunnat hitta spår, fingeravtryck och DNA som leder till dig. Medan, och sen har man hittat de här skospåren som matchar relativt väl med dina skor. Du har förklarat hur du kommer så att ditt DNA, dina fingeravtryck och de här skoavtrycken finns på platsen. Men när det gäller brottets genomförande i sig så har ju polisen inte kunnat hitta några egentligen andra spår. Enstaka fingeravtryck runt om i huset, men gärningen. Vill du kommentera det på något sätt, frånvaron av andra spår?
Denna kommentar jag har på det är att jag har ingen aning varför det inte finns några fler spår. Eller liksom, jag kan inte kommentera avsaknaden av spår heller. Utan för mig så verkar det som att det känns lustigt att det inte finns några mer spår. Men samtidigt inte en omöjlighet. Men
hur tänker du då?
Jag har ingen aning om varför.
Okay.
Utredningen har enligt Helene Gestrin hela tiden utgått från att det kan vara fler gärningsmän. Men inga av de fynd polisen gör, eller de få uppgifter som Edvin vill berätta i tingsrätten, tyder enligt henne på att det faktiskt förhåller sig så.
Men vi kan ju inte hitta några spår efter någon annan än han. Det är hans fingeravtryck som man kan hitta på makens mobiltelefon. Det är skospår efter det som verkar vara hans skor i huset. Det ena verkar vara avsatt efter morden för att det är avsatt i sockerkladd. Det är hans DNA som finns på maken. Intejpat i ansiktstejpningen dessutom. I nacken på ansiktstejpningen. Och vi kan inte hitta något annat spår som inte förklaras av ett vanligt vardagsliv i huset. Inget annat spår efter någon främling så att säga. Det finns några enstaka fingeravtryck under en köksstol under sitsen. På en balkongdörr i ett annat rum. På ett kylskåp i ett annat rum. På det sättet som jag tror det finns i alla hem som inte har kunnat spåras till någon. Varken till honom eller till någon annan. Och det finns ett fingeravtryck på en flaska i köket där makarna hittades. Som inte heller är från varken honom eller dem.
De fingeravtryck som hittas på brottsplatsen och som inte kunnat identifieras menar Helene beror på vad hon kallar ett vanligt vardagsliv i huset. Men Henrik Lindblom och försvaret menar å sin sida att fingeravtrycken är en av de omständigheter som utgör rimligt tvivel i målet.
Det är uppenbarligen inte en av de 40 personer som han har tagit fingerspår på eller fingeravtryck på som då är vänner, bekanta, poliser, alla som någon liksom har varit i huset någon gång har man ju tagit fingeravtryck på. Och någon av de personerna är ju inte. Så det ska vara någon annan person då som har varit där på besök. Och det kan naturligtvis vara så, men det kan också förhålla sig på ett annat sätt. Och det är det som är vår poäng. Det ska kunna uteslutas att det har varit endast en gärningsman eller att det inte har varit fler gärningsmän. Va?
Det handlar inte om många oidentifierade fingeravtryck. Faktum är att det på brottsplatsen nästan uteslutande finns spår som pekar mot Edvin. Men just avsaknaden av spår kan enligt Henrik Lindblom tyda på att Edvin faktiskt inte var ensam i huset.
Bland annat så är det ju då det finns ett skoavtryck i hela huset. Det finns två förresten. Det finns ett ute i vardagsrummet och ett i anslutning till köket. Men det menar jag är osannolikt att det bara skulle finnas två skoavtryck i hela huset. Det har städats på något sätt. Och då är frågan varför de här två har lämnats då. Och det kan ju vara en sån omständighet som pekar mot. För det är ju faktiskt de skor som senare kan knytas till min klient då. Och ja, det finns fler, men det som är min klients uppfattning är ju att man bara då kan hitta enstaka fynd så att säga som pekar mot honom, men att det ändå har städats. Och varför har man inte städat bort allt så att säga, va? Det är väl det som han menar.
Att det skulle kunna förhålla sig på det sättet att de två männen har försökt sätta dit honom och ge honom skulden är någonting som Edvin kommer på och reflekterar över, först i efterhand.
Kan du utveckla det lite?
Det är en hypotes jag har. Det är att jag skulle fungera som en syndabock. För jag menar liksom, det är min telefon som används, det är mina kort, det är min bil. Majoriteten av spåren är från mig. Mm. Så det är ju min hypotes att säga att anledningen till varför de valde mig, varför de gjorde det på det här sättet, det var ju för att de ville ha en syndabock.
Uppfattar du situationen alltså som så att de så att säga medvetet lät dig lämna spår för att du skulle bli misstänkt?
Det är min teori, ja.
Varför gjorde de så, tror du? Hade du någon konflikt med någon av dem eller så?
Nej, inte det alla. Förutom då det faktum att jag hade tackat nej till väldigt många jobb från Mattias. Men det var ingen öppen konflikt, så att säga.
Du hade inte uppfattat att det var någonting som hade lett till någon större aggression från hans sida?
Nej, alltså det enda jag hade märkt var att han var irriterad, så att säga, från med februari när jag tackade nej till alla jobb, så att säga. Då märkte jag att han blev mer och mer irriterad.
Var uppfattar du att hans eller Elias intresse skulle ligga i att, så att säga, medvetet sätta dit dig för ett brott av det här slaget? Att, så att säga, se till att det fanns spår som ledde till dig, som jag uppfattade?
Det har jag ingen aning om så sett. Utan det är ju som sagt någonting jag har funderat väldigt mycket på. Det är ju min teori så att säga. Varför de gjorde det vet jag inte.
Mm.
Jag vet inte ens om det heller är så. Utan det är ju någonting som jag har funderat ihop. Och någonting som jag har tänkt över otroligt mycket, och det är en av de enda logiska förklaringar jag kan se.
Och vad är det som gör att du har så att säga bilden? Det finns några enstaka oförklarade fingeravtryck, men i övrigt så har vi ju trålat igenom allting vi kan tråla igenom. Vi hittade ingenting i hans kontakter, men jag varken med makarna eller med någon annan som indikerar att det finns andra personer som har varit involverade. Vi hittar ingenting i makarnas kontakter med omvärlden som gör att det skulle kunna vara någon annan som har varit där eller som skulle förklara det. Ingen hotbild mot dem till exempel. Vi hittar ingen telefonrörelse som verkar ha indikerat någon annans mobiltelefoner har varit på platsen vid den tidpunkten de mördats. Förutom den här personen, så de själva. Vi hittar ingenting som... Inga telefoner som kopplar upp både där och i Borensberg där pengarna från deras konton tog ut till exempel, förutom den här mannens. Och vi hittar helt enkelt ingenting annat. Vi hittar mycket att vi inte hittar något, så att säga. Det är många saker som är kontrollerade utan att det hittas någonting annat än han. Utan det som finns, det är hans berättelse och de här oförklarade fingeravtrycken.
Utredningen har inte heller kunnat visa på att det skulle finnas någon hotbild mot vare sig Edvin eller hans familj. Själv menar Edvin alltså att han, trots att han står oskyldigt anklagad för 2 mord, ändå är så pass rädd för sin säkerhet att han inte vill ge någon information som kan identifiera männen.
Så berättat om vad som har hänt idag här, så säger du att din bedömning är att du inte har lämnat någon information som kan ge en identifikation här. Det är min bedömning också. Jag vill fråga dig om det är så att du kan ge någon mer information som är kontrollerbar eller verifierbar för vår del som utredare, som gör att vi kan på något sätt checka av att det du säger idag kan vara sant. Om det du har berättat idag, så bedömer jag att det är ingenting som vi kan kontrollera, så att säga. Utan det handlar om att antingen så tror tingsrätten på dig eller också inte. Finns det någonting mer du kan berätta som vi kan kolla och verifiera och checka av att ja, men det här stämmer, det Edvin säger här är korrekt?
Jag tror inte att det är något mer jag kan säga som kan leda till att ni kan verifiera vissa uppgifterna då, utan det finns inget mer jag kan säga där som kan tyda på det. Utan det enda jag får hoppas är att det blir som det blir i slutändan. Och jag hoppas på det bästa helt enkelt.
Idag avslutades rättegången mot en 24-årige man från Mullsjö.
Den 9 maj meddelar Linköpings tingsrätt sin dom. Edvin döms till livstidsfängelse för att ensam ha utfört morden på Ann-Kristin och Tor Lekander. Ett brott som enligt domen har präglats av ett utdraget händelseförlopp där Edvin visat särskild hänsynslöshet och råhet. Morden har karaktär av ren avrättning. I domen slås det slutligen fast att rätten vid en sammantagen bedömning finner att de uppgifter som Edvin har lämnat vid huvudförhandlingen utgör ren efterhandskonstruktion där han har försökt anpassa sina uppgifter till vad som framkommit under utredningen. Hans uppgifter framstår i vissa avseenden närmast som helt osannolika och är också i många avseenden helt ologiska, där han har kommit med krystade förklaringar till för honom besvärande omständigheter. De av honom lämnade uppgifterna kan således lämnas utan avseende.
Så hur kändes det när du fick beskedet att...
Det var ju inte helt oväntat, det ska jag ju inte säga. Det är klart att vi har vetat att det kan gå på det här sättet, och där får man ju förbereda klienten också naturligtvis.
Tingsrättens dom kommer alltså inte som en överraskning för Henrik Lindblom. För Edvin innebär den att han döms för 2 mord som han säger sig inte ha begått.
Ja, han blev besviken. Även om vi naturligtvis har pratat om hur förutsättningarna ser ut och kanske gjort någon slags bedömning av utsikterna för framgång och så. Framgång menar jag att han då skulle frikännas från de här 2 morden. Så det är klart att det är ett hårt slag när man då döms till livstidsfängelse för en gärning som man förnekar. Det är ju en god bevisning i den meningen att man kan knyta honom till platsen, man kan knyta honom till tejpningen, Han kan knytas till uttaget av pengar i Borensberg. Så att det är ju inget... i den delen är det ju en god, robust bevisning. Men vi menar att det faller ju på det sista steget, det vill säga dödandet.
Därför vill nu Henrik Lindblom och försvaret ha en omprövning i hovrätten, eftersom de menar att det där kan finnas möjlighet till ett annat utfall. Och nu finns det en dom att utgå från, där tingsrätten tagit ställning till försvarets invändningar.
Tingsrätten har ju i viss mån bemött de här invändningarna i domen, men inte fullt ut, påstår jag, och det är det jag vill att hovrätten ska göra nu. Men vi menar fortfarande, precis som i tingsrätten, att det finns utrymme för en friande dom i den delen som rör mord i två fall. Når vi full framgång med det vi menar eller påstår, då är det ju bedrägeri och olaga frihetsberövande ska dömas för.
Några års fängelse?
Ja, det är ju betydligt lägre straff.
Helene Gestrin.
Jag tycker ju att tingsrättens dom är välskriven och välmotiverad. De har ordentligt gått igenom bevisningen och prövat allting. Och jag delar ju helt fullt tingsrättens uppfattning om hur man borde döma. Sen får vi se vilken prövning hovrätten gör. Men jag tycker att tingsrättens dom är stabil.
Vi får se. Jag siar aldrig egentligen om det. För att det, ibland har man mål som man tror är... att det finns 0% chans till ändring och så blir det ändring. Och i vissa så tror man att det är 90% chans och så blir det inte ändring. Så att det där är det, jag vågar inte säga om det. Och definitivt inte i någon slags procentsats eller så.
Hur hovrättens bedömning ser ut återstår att se. Men för Gunilla Broman, som ledde förundersökningen de första månaderna, innebar tingsrättsdomen slutet på ett fall som engagerat henne på flera plan.
Det går inte att bli opåverkad. Sen under själva arbetets gång så är jag och de flesta professionella när man väl arbetar med det. Men naturligtvis så har man ju en personlig del i det hela som gör att man blir påverkad av det som har skett. Och känner starkt medlidande med de som är anhöriga och andra drabbade. Det påverkar ju många människor, ett sånt här brott.
Hon var själv på plats under större delen av tingsrättsförhandlingen.
Det var skönt att få ett avslut även på utredningsdelen, att höra det muntligen. Och se dels rent konkret om det är någonting som man behöver förbättra till nästa gång. Hur vi uttrycker oss och så vidare, materialet i sig. Och sen få, som sagt, höra det muntligen. Och inte minst att få träffa de anhöriga och säga några ord till dem och andra som har var involverade och berörda i själva ärendet. Det var många av dem som var på plats. Så att vara med vid en rättegång som i den här typen av ärenden är ganska skönt när man får ett avslut på sin del. Att vara med på rättegång.
Och även om mycket framkommit under utredningen och förhandlingen i tingsrätten, så återstår fortfarande en fråga som Helene Gestrin och utredarna fortfarande inte fått något egentligt svar på. Varför?
Förundersökningen höll på ganska länge och vi undersökte både honom och makarna och en hel del andra saker för att hitta en motivbild. Och det enda vi skulle kunna hitta, det är just viljan, behovet av att döda i kombination med dålig ekonomi. Men vad som egentligen i realiteten ligger bakom en gärning överhuvudtaget är det egentligen bara gärningsmännen som kan svara på. Det är ju i hans huvud som motivet finns och bor. Och den man som än så länge dömde i alla fall vill ju inte kännas vid att han har dödat makarna. Så någon förklaring från honom har vi ju inte riktigt.
Du har lyssnat på En mörk historia och den sista och avslutande delen om Mantorp-morden. En mörk historia är producerat av Joel Silberstein Hont och av mig, Carl Fridsjö. Tack för att du har lyssnat.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Välkommen till Unionen.
Hej! Jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.